Varmt välkomna till Placera-podden. Fredrik heter jag. Med mig har jag Per Ståhl som är tillbaka från en lång och härlig semester. Ja. Jag hade tänkt att vi ska prata om ett ämne som jag vet att du är väldigt duktig på.
Duktig vet jag inte, men jag gillar det.
Och det är värdet av att vara långsiktig.
Tålamod.
Någonting som för mig är väldigt svårt, men för dig lite enklare, eller blivit i alla fall. Jag vet inte om du alltid har varit duktig på det här.
Nej, egentligen inte tror jag. Det är lite med åldern tror jag.
Det är någonting man mognar till att bli.
Jag tror det. I alla fall för mig är det vatten. Jag är ju ganska energisk, det vet du ju. Vi sitter ju bredvid varandra. Ja, men emellanåt kan jag ju vara lite sådär.
Ja.
Lite ivrig. Mycket idéer och mycket grejer sådär.
Det är det största problemet för mig. Att jag alltid, inte alltid, men jag kommer på nya idéer.
Ja, men du är ju också, vi är ju idésprutor lite, både du och jag.
Så tar du slut med pengar i portföljen och så måste man...
Säljer du något och det kanske blir lite fel och... Sen inser du 2 månader senare att den där borde jag inte ha sålt då.
Exakt.
Lite mer långsiktig.
Och då är frågan som jag vill ställa dig. Hur ska man tänka? Och min första fråga, som jag tycker är det absolut svåraste. Det är, jag har skrivit conviction här på pappret, men övertygelse. För att klara av att vara långsiktig så behöver man väl någon form av övertygelse. Om att man har tänkt rätt. Och hur skaffar man sig det på bästa sätt skulle du säga?
Ja, men det är lite erfarenhet. Att man kanske gör några lyckade affärer och sen när man summerar dem så ser man att de här är ju bra för att de har varit så pass långsiktiga tror jag. Att man har kanske gjort en bra analys eller haft lite tur med tajmingen när man har gått in. Och sen tror jag att jag är ju mycket att jag tänker på att jag vill äga det ganska länge. Liksom. Jag gillar ju så här kött och blod investeringar mycket. Att ledningen äger ganska mycket aktier och stabila ägare som har ägt ganska länge och de stöttar bolagen mycket. Och starka varumärken. Och kanske mycket att det följer någon form av någon stark samhällstrend eller någon digitaliseringstrend eller någon trend som fortgår och kommer kanske att fortsätta ganska många år till.
För då blir min följdfråga. Som jag pratade lite med Lans om i förra veckan. Där han var helt förskräckt för att det är så höga värderingar på alla bolag i min portfölj. Vilket det också är. Men man kan inte bara sälja då. Det här blir dilemmat. Om man är övertygad om att det här är en bra investering på 10 år. Mm. Men just idag så är det relativt sett högt värderat. Mm. Man kan jämföra mot börsen eller peers eller någonting. Mm. Hur tacklar man den motgången? Eller hur tacklar du det?
Jag tittar väl inte så mycket på värdering. För mig är det viktigt att det är något strukturellt. Bra ägare, att de har levererat över tid och hela den biten tycker jag känns så mycket viktigt. För värderingarna går ju upp. Jag är ju usel, det ska jag ju säga. Jag är ju usel på trading och market timing. Och jag jobbar ju på fond ett tag, då satt vi och handlade. Och det var ju semestertider där, då skulle jag handla. Och jag köpte alltid på dagshögsta och kollegor. Ja, men du vet, och det kom och det var alltid och det var vägda snitt hit och dit. Och jag stack ju ut för jag var så jävla usel på det där. Så jag är helt värdelös på vissa delar, tajma marknaden och in och ut och bottenfiska och allt vad vi pratar om här. Så jag har väl liksom försökt att satsa på det som jag har hittat någon liten edge. Men jag tittar inte så mycket på värdering. Jag har inte förstått det där att köpa jättebilliga bolag på liksom...
Nej.
Och då blir det lite market timing igen för mig. Men köpa SSAB på PE, vad det nu är som är jättebilligt. För att konjunktur, ja, men du vet, och sen ska man hålla det där under en viss period för att det ska löna sig. Det är ju, nej, det har inte varit min grej.
Nej, jag håller med dig. Det krävs så väldigt, väldigt mycket av en investerare som tittar på någonting som kanske värderas till P12 och liksom med 100% säkerhet hävda att det här ska till P14. Mm. Jag tror att det är väldigt, väldigt få som är så himla duktiga på att räkna och klarar av att göra det utifrån.
Mm.
Så att jag är helt med dig på att det finns saker som är mycket riktigt lättare. Sen så måste ju värderingen vara en del i helheten.
Jo,
annars
men,
skulle det kunna bli jättejobbigt om man bara köper det dyraste hela tiden.
Men det är väl klart. Men då tittar jag kanske mer på marginalförbättringar eller vad det nu må vara som kanske driver kursen eller att vinstutvecklingen att de levererar. Men jag har ju, du vet ju, Nibe varit inne jättelänge. Fortsätter att leverera, dubblar omsättningen var 50 år liksom och starka ägare, ledningen och jättemycket aktier och det har ju varit en jättebra success story och Latour och Lifco, det finns ju så många exempel men jag har ju ingen koll Jag vet inte ens vad PE, jag vill inte ens tänka på det egentligen, tror jag. Lifco PE eller Nibel eller Latour, om det. De är säkert jättehöga. Latour är inne i Tomra. Den har ju så hög så jag blir livrädd. Det är jag medveten om. Men det är väl bra. Det är ju ett portföljbolag som har en jätteintressant dynamik för att man är med i en stark trend där miljötrend, återvinning, och det ska bli plaståtervinning i Europa och allt det här nu där man, det bolaget ligger jättelångt fram. Nu har jag hamnat där på ett bananskal, för jag var investerad i Latour långt tidigare än när de tog sitt första stora bett i Tomra, som har blivit en jättebra affär för Latour och ägarna, för Latour såklart då. Men det är ju, ja. Men jag tittar inte så mycket. Du hör ju, jag har inte ens, jag vet inte ens vad Niba har för P-tal. Det vet du säkert. Jag kan tro att det är 28.
Ja,
eller 30.
Ja, men det som jag tycker är väldigt intressant, som jag håller med dig om, det är att värderingen är tillfällig. Det är en ögonblicksbild eller någonting. Men det som sker i bolaget har ofta skett under lång tid och förväntas ske under lång tid. Så det kanske är mer långsiktigt helt enkelt att våga bortse från det om man tycker att affärsmodellen är tillräckligt stark. Sen så, utan att det får gå till absurdum då.
Men jag tror också att vara hyggligt väl diversifierad, det tror jag ger mig trygghet. Du vet, jag har ju ganska mycket innehav.
Mm.
Det kan ju vara på 20 innehav, vilket gör att jag är inte så stressad. För Nibe går ju inte alltid bra. Den har ju haft så här ett år när det inte händer ett skit. Nu har den gått jättebra i ett år. Den är väl upp 40% eller 45, ingen aning. Året innan var ju lite mer mediokert liksom. Men då finns det andra innehav som förhoppningsvis parerar upp. Det är ju liksom hela idén, tycker jag, med en portfölj. Man vill egentligen inte alla. Om man har 20 bolag, då vill du inte att alla 20 bolagen ska gå bra. För du vet ju att efter sol kommer regn. Du, ja, går 12-14 bra överavkastar. Så har du kanske 6-7 stycken som underperformar. Går sämre marknaden under någon period. Har lite motigt och värderingen kommer ner. Om det är en värderingsfråga eller marginalerna höjs igen för att man gör vissa åtgärder och så. Sen får du ju skjuts av dem i portföljen också. Det tror jag också kan ge en trygghet. Att jag tror inte man ska ha för få aktier. Jag har ju själv legat perioder att kanske 4-5 innehav bara.
Det blir för mycket. Man blir för fokuserad på ett fåtal hästar, så man vågar inte, eller man klarar inte av att se dem.
Nej.
Halta lite.
Och då blir rapportperioden jättestressigt ibland. Och det, har du otur kommer 2 av dina 5 bolag med rapport samma dag. Det blir. Så hade jag någon period för kanske 12-13 år sedan. Det var ju liksom inget bra. Jag hade ju 2 bolag som vinstvarnade samma dag. Och sådär. Och liksom 40% av portföljen som, du vet, 10% ner. Det ger ju inte långsiktighet direkt. Det är ju lätt att bli stressad och sådär. Så jag tror att jag var ganska väl diversifierad och mycket bolag. Försöker hitta de här med bra vinstutveckling och trender och dynamik runt omkring. Det tror jag ger. Då är det lättare att vara långsiktig.
Det är ju lätt att det liksom uppstår missuppfattningar kring det här med att vara långsiktig. För om man tar H&M som ett sådant exempel. Det har funnits det är som en legend kring H&M, att det är så säkert och det är alltid levererat mer än en index och sådär. Och det stämde ju för väldigt många år sedan.
Ja, det var jättemånga år
sedan. Absolut.
Men det var ju när jag började jobba på mitten på 90-talet liksom.
Men det är ju ett rykte eller en hörsägen som är väldigt, väldigt svår att tvätta bort.
Mm.
Det har ju liksom ekat 10 år efter att det slutade vara sant.
Mm.
Och för nya investerare då som säger så, nej men jag är långsiktig. Mm. Nu ligger jag back 20% i det här innehavet som jag har köpt och jag verkligen tror på. När och hur inser man att man har gjort fel? Liksom, hur tänker du? För ibland måste man inse att man har gjort fel.
Ja, visst.
Och då är frågan om man ska fatta ett sånt beslut på kvartalsbasis eller är det på årsbasis?
Ja, en bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej, det där beror på vad man har för strategi.
Ja, visst är det så.
Men jag tänker med en teoretisk situation att marginalerna börjar falla i.
Ja, men då får man väl se varför faller det. Jo, det är digitalisering, det är konkurrens där.
Ja, de kanske gör dåliga förvärv. Eller, nu har de gjort väldigt bra förvärv, men om de skulle börja göra dåliga?
Mm. Ja, om det. Visst, alla träd växer ju inte till himlen. Så är det ju. Det måste man göra bakhuvudet. Men jag vet inte om det blir nya regleringar. Jag tänker lite på spelbranschen och bettingbranschen där det regleras mycket mer nu. Den är ju inte.
Men det är ju också en jättebra exempel.
Jag var ju inne där i Betsson, men det är ju jättelänge sedan. Och de kroppar av hit och dit och man fick sydafrikanska bolag och allt vad det var. Det var ju väldigt bra under många år. Sen har väl liksom marknaden hunnit i fatt och det är mycket mer regleringar. Och jag tittar ju mycket på fonder som är mitt huvuduppdrag. Och där är ju mycket trenden med hållbart sparande och så här, man exkluderar bettingbolag och tobak och allt det här nu har ju blivit väldigt tydligt. Så det är ju mindre investerare som är där också. Men där är väl också ett tydligt tecken kanske den trend som avtar då. Men det är ju jättesvårt. Men man får försöka lägga ihop de pusselbitar som finns. Ja, ökad reglering, ökad konkurrens, lite färre investerare. För det är ganska många fondbolag nu som helt plötsligt inte har möjlighet att investera i den här typen av bolag och sådär. Så det får man väl försöka göra någon analys, tycker jag. Att det kanske inte är där man ska vara nu närmaste åren.
Jag tycker ett bra hjälpmedel då är att titta lite på momentum, alltså hur aktiepriset rör sig. Just för att få ett grepp om hur andra investerare tänker. Just för att hitta sådana här vändpunkter. För man kan ju känna på sig att nu vänder trenden, men det syns inte i grafen, eller så plötsligt gör det. Så det tycker jag är bra, att liksom addera som ett extra filter.
Ja, men du är ju min grafguru. Jag är ju så lyxig som jag sitter bredvid dig. Så jag kan ju bara luta mig lite åt sidan och titta på dina grafer. Och du har dina stödlinjer och allt.
Man kan inte, det är liksom, det är ett komplement. Men det är jättebra. I de här fallen så tror jag att det faktiskt funkar.
Ja, men jag frågar ju mycket om det. Även om mina innehav, hur det ser ut i grafen. Särskilt när de inte har gått. Du får ju frågor ibland. Och det är ju, du har ju sett hur grafen ser ut. Då har det ju kanske inte gått så bra under ett eller två kvartal.
Nej.
Inte direkt outperformat marknaden och sådär.
Men så kommer man ju till situationer där det ställer till det mer för en än vad det gynnar en. Beroende på hur snabb man är att ta tillbaka sin position. Om vi tar ett aktuellt exempel, Amazon till exempel. Den föll kraftigt för inte så länge sedan. Och det var ju en rörelse neråt som sannolikt gjorde att många av de som investerade i aktien senast året innan faktiskt hamnade på minus. Och i grafen så såg det inte heller särskilt kul ut.
Nej.
Men så en dag så vände Amazon bara på en femöring. Och hade man haft tillräcklig conviction och bara ägt den här och tänkt att jag ska äga Amazon med en femårshorisont, så hade det här inte spelat någon roll. Och det enda det gör för en som fokuserar enkom på momentum, det är att man hamnar ur aktien och måste in igen. Och kanske slösa bort 15-20% på den vändningen. Och kanske kan man göra den liksom manövern och intala sig att det gav lite trygghet eller mindre volatilitet. Men i slutändan så ger det bara sämre avkastning. Och det där det var det som jag försökte komma till med det här med övertygelse. Det är en väldigt, väldigt svår balansgång.
Men inte Amazon ett jättebra exempel? För jag tycker att det är sannolikt världens mest välskötta bolag, tror jag, vid sidan av Microsoft eller Apple. Alltså och du har en huvudägare som är grundare. De disruptar varenda sektor de går in i. Det är så fantastiskt. De kommer ju kunna växa ganska länge. Det blir ju molntjänsterna, AVS-delen och allt där. Det är liksom, och det måste vara så jäkla bra ledningsgrupp liksom. Så det är, ja, min svägerska har varit på intervju där nämligen. Hon bor i USA och hon berättade för mig den bästa intervjun hon har varit på. Och det är faktiskt det enda jobb hon verkligen har velat ta. Hon fick det inte. Men smart som hon är så gick hon och köpte Amazon-aktier. För hon tänkte så här, okej, de vill inte anställa mig. Jag är rätt duktig. Hon är jätteduktig. Jag är jätteimponerad av henne. Men de vill inte ens anställa mig. Jag är liksom inte good enough för det här företaget som jag har haft de två eller tre bästa intervjuerna någonsin. Hon har varit på ganska många intervjuer. Och har jobbat i Silicon Valley sedan början på 90-talet. Och bara, ja, du vet. Jättehäftigt. Jag gillar storyn. Hon köpte 100 stycken för det är inga pengar alls. Och idag är det värt jättemycket pengar för att det har varit så bra. Hon hade ju rätt liksom att hon träffar inte ens top management när hon har en intervju och sådär. Men det gav sånt jäkla intryck för henne just när hon har berättat. Jag tycker det är så skön historia. Så jag tror att man måste tänka mer på de här långsiktiga. Vad är det för drivkrafter? Ledningen är kvar. Det är ju ingen som har slutat. De är ju fortfarande storägare. Nu har ju han även skilt sig. Och det finns ju liksom, finns så mycket bra grejer, tror jag. De får man ju lyfta fram de där dagarna när den är ju så likvid, det är så stort bolag. Så när det tradas, det är några stora fonder som ska ut och går ju att sänka även en riktigt stor pjäs. hyggligt stort. För du har ju stora fonder som inne i de där som har extremt mycket.
Mycket passivt kapital.
Ja, dels är det mycket passivt, men du har ju mycket aktiva fonder som är ganska överviktade i de här bolagens Facebook. Och då tänker man inte på, de är jättestora de amerikanska fonderna. De kan ligga på 70 miljarder, 50 miljarder. Då är det rätt mycket pengar om de har 5 eller 8% i just Amazon och ska kliva ur ett sånt innehav. Du tänker inte på det. Det kan ju motsvara en stor Sverigefond i Sverige, AUMS eller liksom totalkapital, fast du kanske har 35 innehav. Så det går ju, det blir ju, men då tror jag att den här, som du pratar om, konvikten eller övertygelsen att fan, de gör rätt grejer. Marginalen kanske bara är ner över kvartalet för att de har investerat för mycket eller vad det nu må vara. Och, men ledningen är kvar, de gör det de har sagt de ska göra och de kör sin utstakade väg och webbservice växer så det knakar, det vet vi. Och så vidare.
Du kanske har svarat på det här nu indirekt i och med att du har ganska många innehav.
Mm.
Och det kanske är så att när jag har känt den här känslan, jag klarar inte den här nedgången, att jag har haft för få. Hade det varit en mindre del,
ja,
då hade jag kanske ryckt på axlarna och sagt, ja, jo, men det är, det är som det är, men det här bolaget är bra istället. Det kanske är det som är lösningen.
Ja, men jag tror lite där. Carl och jag har ju pratat lite om det här, hur största innehavet, hur mycket det är. Han vill ju aldrig ha mer än 10%. Och jag kanske vill ha mellan 5 och 10. Och så vidare, så att de inte blir för stora, att det inte väger 20-25% av hela portföljen. För då såg man ju inte jättegott heller.
Nej, det måste vara alldeles för mycket.
Ja, det tror jag.
Det tror jag
det är, ja, men väger de 6-7%, då får ju in rätt mycket innehav.
Ja, verkligen.
Då kan du trycka in 20 innehav.
Använder du stopploss?
Nej.
Aldrig?
Nej. Jag har faktiskt aldrig gjort.
Men om vi leker med tanken att Amazon skulle dippa 10% dagen efter du köpte. Du skulle inte rycka på axlarna bara.
Jag vet inte. Jag brukar ju inte gå all in så där i varje. Börjar så köper jag lite och sen köper jag lite till.
Okay.
Oftast lite sådär. Man kan tänka sig månadssparande. Det skriver jag ofta om med fonder. Det får väldigt mycket. Hur ska man göra? Ska man in med en stor stek direkt i en fond eller ska man månadsspara? Jag gillar ju månadssparande. Tycker det är helt fantastiskt. Du får ju med både upp- och nedgångar och du handlar. Det blir hyggligt bra över tiden. Och det blir bra om du är utländska fonder med valuta.
Just det.
Valuta och sånt då. Jo, det är väl lite likadant kanske. Men nu är det ju svårt om du vill gå in i något. Då kanske du inte vill vänta ett år. Men det går ju ändå kanske att fördela ut det på någon månad eller 6 veckor eller vad det nu, hur passivrig man är eller om du vill göra en kort affär. Men det är kanske bra att köpa vid 2 eller 3 tillfällen exempelvis.
Jag gör så. Jag är lite mer konkret. Jag har nästan som en regel. Jag har en regel i huvudet i alla fall.
Mm.
Man tar en första position mellan en tredjedel och hälften.
Mm.
Och sen ökar jag inte förrän jag har en vinst på sig 10%. Och då ökar jag så pass lite att jag fortfarande har en vinst på positionen som är tillräckligt stor för att klara ett normalt nedställ. Och det varierar ju jättemycket beroende på vad det är för tillgång.
Mm.
Så att varje gång jag då ökar så gör jag det till en... Risken ökar ju kanske eftersom priset är högre, men risken för min portfölj är ju mindre då i och med att jag har lite vinst som i ryggen så att säga.
Mm.
Så att jag späder ut min egen vinst då i 1 eller 2 steg.
Jag tycker det låter jätteklokt. Men det är lite månadsspar, tänket.
Ja, för så jag köper bara om det blir lite dyrare. Mm. Det är ju en
jag är månadsspar och så har du ju ingen aning. Det kan både bli dyrare. Ofta blir det dyrare. Men
för det blir ju också en bekräftelse på någonstans att jag hade tänkt rätt.
Men du kör inte om den går ner 2-3%?
2-3%? Då väntar jag bara.
Du vill att den ska gå upp då 5%. Så att
jag vill ha en bekräftelse på att jag har haft rätt.
Ja,
och det är den enklaste formen.
Ja, den är jätteenkel, men är säkert jättebra.
Ja, jag eller, vet inte.
Nej, men det är...
Vår kollega Hollands gör ju väl tvärtom.
Mm.
Som är en fiskare så att säga.
Jag är ju mer som dig också. Jag är nog mer som dig när jag köper på. Jag har inga problem att köpa på när det har gått upp 5-7% heller och fylla på. För det är lite så... Jag har inte tänkt i de termerna riktigt, som du gör, för du har mer konkretiserat det tror jag, men det är ju lite, det tror jag är bra. Eller jag har någon regel, Lans är ju också framgångsrik med sina bottenfiska grejer. Så, Men det där är bra för conviction, för du bygger conviction tror jag lite snabbare själv genom att du ser att det går upp.
Det skapar ju det åt
ja,
mig själv.
Ja, det skapar lite bra momentum, och bra momentum lurar sig själv lite. Det tror jag är viktigt. Men det handlar ju mycket om investeringar, det är så mycket psykologi. Dels i börsen så mycket psykologi, det är så mycket psykologi. Och tweets och allt vad det är. Och sen tror jag att man måste lura sig själv lite ibland så man inte gör sina lite dumma misstag och säljer för tidigt och blir rädd när det går ner och hela den här biten.
Har du någon gång gjort något sånt misstag att du sålt bort dig i någonting som du faktiskt tror på och tvingat köpa tillbaka det dyrare?
Oj, massor. Det händer ju.
Ja, det händer alla hela tiden.
Jo, det gör det. Hexagon är ju kanske det mest tydliga exemplet som jag ägde under flera år. Kom in bra, växlade över till Melker Körling.
Vart är vi nu i tiden?
Oj, det vet jag inte. Jag kom Melker Körling in då. Alltså det är 10 år sedan kanske. Jag hade Melker Körling in länge tills de blev utköpta. Mm. Det måste vara 2 år sedan.
Ungefär.
2,5 eller åren går snabbt. Jag är ingen...
Nej, jag vet inte heller exakt. Men,
ja, men det var i november
typ
någonting.
Typ 2 år sedan.
Undrar om det var 15 eller 16. Ja, hur som helst. Och var med vid lösen där. För att det var oroligt marknaden då. Undrar om det inte var 16. Hur som helst. Det är sånt där typexempel där jag köpte tillbaka nu först i januari i år. När marknaden började gå så mycket. Då köpte jag Hexagon. Inte ägt på jättemånga år. Mm. Sista gången jag var inne gav jag 150 spänn eller 100 kronor någonting. Då tror jag Melker Körling stod något liknande. Och nu var jag inne på 450 eller något sånt där. Och sen, det blev ju en hyggligt bra investering tills vinstvarningen. Men vi får se. Jag är där långsiktigt. Men där är ju också tydliga trender, bra management, tydliga ägare och hela den biten får vi se nu då. Med Kina som oroar lite och det här.
Och sen är det väl... Det som du har gjort rätt där, om det blir en bra affär vet jag inte. Men det är ju det att inte stirra sig blind på tidigare pris.
Nej.
Alltså bara för att du för 10 år sedan kunde köpa Hexagon för x kronor innebär det inte att det har blivit dubbelt så dyrt bara för att aktierna har utan det har ju antagligen, det finns en anledning till det.
Ja, det gör det. Det är ett annat bolag idag också än vad det var då. Man har ju förvärvat så pass mycket och fått mycket mer IP och mycket mer förädlade verksamheter.
Ja. Och i det finns det ju ett förståelse för det här med värdering. För att under de här 7-8 åren eller vad det nu var så har ju sannolikt vinsterna stigit.
Ja, det har
de
gjort.
De har förbättrat marginaler, de har renodlat verksamheter och så vidare.
Nej, men det är jätteroligt. Vet du hur jag fick uppslaget till Hexagon?
Nej.
Det kan jag ju bara berätta. Jag var ju på en liten reportageresa till Sydkorea och Hongkong i november, mitten på november, andra halvan av november i fjol. Då var vi hos ett sydkoreanskt midcap-bolag som var en mikroliten, inom ett visst segment var man konkurrent till Hexagon. Det var ett teknikbolag, ligger jättelångt fram, sydkoreanskt och jättebra dragning och så jäkla roligt. Och de förstod inte att det var från Sverige först. Sverige, oh, men ni har ju världens bästa bolag där. Tänkte jag, nu blir det så här IKEA eller
Swedish Match.
Ja, men du vet, Swedish Match, IKEA eller Volvo eller Ericsson. Så, Hexagon. De är konkurrenter till oss och de gör allt så jäkla bra. Så det var då jag fick upp idén igen. För jag har inte tänkt på Hexagon på ganska länge. Melker Körling, det var utköpt. Så då sådde det ett frö. När, det var ett jättefint bolag som vi träffade också. Men det kändes så jäkla schysst när de pratade om en konkurrent som de ser upp till. Och de ville bli ett Hexagon. Det var så här... De pratade om det 5-7 minuter och hade jättebra koll på Hexagon verkligen och på de delarna där de konkurrerade och sådär, men var väldigt, väldigt imponerad av det. Och då tänkte jag att det såg det frö då. Sen tog det ungefär 2 månader innan det blev en affär, för sen kom hem och sen var det stökigt i december, det vet vi. Och det ena med det andra. Men det var lite roligt, men då stirrade jag inte på priset, då hade jag bara det här konkurrerande sydkoreanska bolaget då som hyllade Hexagon. Jag vet inte om de vill bli uppköpta av Hexagon. Jag har ingen aning. Men så är det.
Ja, häftig historia som helst.
Ja, men lite roligare. Det är ju sådär man inte förväntar sig riktigt. Och inte just att de skulle prata om Hexagon. Så är det. Men långsiktighet för dig. Vad tänker du i år? För det får jag ofta frågor på. Hur länge ska man äga en fond eller en aktie? Vad är långt? Och vissa tycker ju att 2 år är jättelångt. Vissa tycker ju fem kanske är långt. Då tittar man sådana här fondbroschyrer, kör mellan 5 och 7 år, tycker de att man ska ägaren för att du som investerare ska kunna ta del av fondförvaltarens strategi som kanske är ganska långsiktig och sådär då. Så, men hur tänker du? Som vi ändå börjar prata långsiktighet. Jag har ju ganska lång genomsnittsinvesteringsperiod i mina innehav, allt från fonder till aktier. Men
något som har tagit väldigt lång tid för mig att lära mig, det är att bra idéer eller goda krafter tar ganska lång tid på sig att bli verklighet. Och i och med det då så har väl min placeringshorisont blivit betydligt mycket längre. Tidigare kunde jag liksom handla aktier med 2 månaders horisont.
Mm.
Men på 2 månader händer det inte så mycket på ett företag, och det vet alla som jobbar i ett storbolag, att 2 månader är ingenting.
Mm.
Så att det som man hört eller läst i en presentation 2 kvartal tidigare kanske inte spelar ut förrän 1 år senare.
Ja.
Och ju mer tid man ger till de här goda krafterna, desto bättre blir investeringarna, har jag insett.
Mm.
Så att för mig så är nog långsiktighet mer än 1 år. 1 till 2 år.
Mm.
Efter 3 år så tror jag, om man tänker sig som en investering på börsen, att trender och teman kommer och går.
Mm.
Och det finns någon sorts sweet spot för alla investeringar eller alla typer av investeringar. Ja. Det kan vara värdebolag, det kan vara tillväxtbolag, det kan vara övervakning. Någonting som plötsligt liksom hamnar i rampljuset.
Mm.
Det håller ungefär så länge. Vissa trender håller mycket, mycket längre.
Ja,
men någonstans efter ett par år så når det någon mognad. Och då måste man välja om man är mer beredd på att det blir stökigare. Det kanske svänger lite upp och ner. Det konsolideras under ganska lång tid. Och då kanske kursen går sidledes i ett år innan det tar fart igen. Och i de lägena så är jag nog benägen att sälja.
Ja,
även om jag försöker vara långsiktig.
Så där, nu har jag svarat på ett sms.
Härligt.
Med klockan.
Modern.
Nej, men jag har en spin-off. Jag tittar ju på klockan, min Apple.
Ja.
Klocka. Nu blir det lite reklam, men skitsamma. Den aktien har ju inte alltid gått bra. Den har gått jättebra nu, sista 15 åren. Men den har ju också haft jättedålig period. Du vet, ja, Steve Jobs inte var där och allting, och de hamnade helt fel. Och sådär. Nu snackar vi 80, slut på 80-talet, lite 90-tal, när det inte var så bra med arrangerat. Och
jag tänker bara konstigt. På senaste nedstället, när de bestämde sig för att inte släppa några försäljningssiffror längre. Det blev ju under ett par månader avgörande på aktiemarknaden, men nu är det glömt för deras långsiktiga strategi att satsa på klockan och hälsovård och massa nya applikationer kring det. Det kommer ju nu att bära frukt. Men det visar ju just på ett sånt vändläge.
Ja, jag vill bara
jätteskraj.
Ja, eller så äger man det länge som Microsoft som tickar på.
Så lite
sidledes.
Och sen. Du har haft flera sådana perioder i Microsoft också.
Mm.
Och sen så har jag marknaden.
Mm.
Hoppsan, hejsan.
Mm. Microsoft
har ett finger i alla syltburkar.
Mm.
Och så börjar aktien stiga igen.
Mm. Ja, nej, det var min reflektion lite att visst, men 2 år. Lite kort.
Ja, jag är för dålig.
Om du till och med dubblar det så kan det vara på gränsen till lite kort investeringsperiod.
Ja.
Men fan, tack för samtalet.
Tack själv.
Ciao.
Hejdå.
Hej.